Hej och välkomna till podcasten Hälsa för ohälsosamma som produceras av tankesmedjan Epi. Jag heter Vincent Amlenäs och är läkare.
Och jag heter Nicolina Söderqvist och är kommunikationsansvarig på Epi.
Och förra veckan så släpptes ju ett avsnitt där vi pratade med professor i diabetesforskning på KI, Kerstin Brismar. Och vi tänkte följa upp lite om det samtalet idag. Vi spelade in det för några veckor sedan.
Mm. Så jag är nyfiken på att höra, har du fastat och gått i trappor?
Ja, precis. Hon gav ju oss några livsstilsråd här under vårt samtal. Bland annat då att fasta, att det förlänger livet och ökar hälsan. Och även att man ska äta frukost. Hon menade att det är högre risk att utveckla övervikt om man inte äter frukost. För då äter man mer på kvällarna. Och även lite andra livsstilsråd som vi kan gå igenom. Men jag har faktiskt försökt börja äta frukost. Men jag måste säga att det passar mig väldigt dåligt. Så jag har inte lyckats jättebra. Jag vet inte hur du känner.
Jag tycker också att det är svårt, för jag var verkligen en frukostperson. Men sen när jag läste på en fasta för några år sedan så slutade jag äta frukost. Och nu är det jättesvårt att gå tillbaka.
Mm. Det är ingenting smakar bra så tidigt på morgonen.
Nej, man är bara inte hungrig och man blir mätt på ett helt sjukt sätt och typ mår illa.
Det är väldigt svårt att arbeta också tycker jag när man är så mätt. Jag tycker man större delen av ens arbete under en dag får man ju gjort under den första halvan.
Mm.
Och jag tycker man är, blir liksom lite mer... Ja, men när man är hungrig fysiskt så blir man också liksom mer hungrig intellektuellt. Att man kan ta sig an nya uppgifter och jag tycker det fungerar mycket bättre på fastande mage.
Ja, jag håller med. Det hade ju varit optimalt om man kunde äta frukost liksom 9-10. Men om man ska äta frukost 7 innan man går till jobbet, då är det ju hemskt.
Jo, precis. Nej, men det känns som att väldigt mycket av hälsosamma vanor och så där utgår ifrån att man är ekonomiskt oberoende och inte behöver göra någonting annat än att fokusera på sin hälsa.
Ja, så jag tänker ändå att... Alltså jag önskar att vi hade frågat henne om man var tvungen att välja att inte fasta alls eller att fasta på morgonen, så borde ju ändå... fasta på morgonen var bättre.
Ja, precis. Hon kanske alltid borde vara med här. Och sitta med
och svara ska på vi äta nu eller inte?
Vi får föreslå det för Kerstin Brismark. Ett mycket bra avsnitt tyckte jag. Väldigt nöjd med det.
Mm. Hon pratade också mycket om att man ska gå i trappor och vara varm. Gärna innan man äter mat.
Ja, exakt. Nej, men jag tror jag kanske nämnde det i avsnittet också. Men jag brukar basta mycket. Så att det har jag ändå följt. Och jag vet inte om det får mig att äta mindre dock, för att jag äter fortfarande ganska mycket, även om jag bastar innan.
Men det måste ju vara en ganska direkt anslutning. Om du äter precis efter, det är ju då du kanske äter mindre. Det gäller ju inte flera timmar senare.
Exakt, jag får börja äta frukost i bastun.
Men då äter du, ja, jag vet inte.
Det blir svårt där. Men jag vet inte, har du gjort något med temperaturen?
Mm, jag var på Sri Lanka i 2 veckor, där det var väldigt varmt. Så det kanske var bra. Man äter kanske mindre när man... Mm. Att man vill inte svettas och äta samtidigt. Det känns alltid kontraintuitivt.
Ja, sant, sant. Men ja, det känns som att det var ganska nyttig mat där också. Det måste ha adderat.
Ja, mycket grönsaker och linser och så.
Just det, underbart. Men ja, gå i trappor har jag också börjat med faktiskt. Det gjorde jag inte innan. Vi har väldigt många trappor upp till vår lägenhet.
Mm-hmm. Att du tar trapporna istället för hissen.
Ja, jag har börjat göra det efter det avsnittet. Men det känns ändå, det känns rätt på något sätt.
Alltså jag har faktiskt tänkt på det länge, för att i de här blåa zonerna som man pratar om så säger man ju att det är folk som bor på kullar som lever längst.
Typ
man får gärna ha sin odling på en annan del av kullen, så att man måste röra sig mycket upp och ner. Så att jag försöker att alltid bo på en kulle. Nu bor jag jättehögt upp på en kulle, så jag måste ju alltid gå upp för backar eller trappor för att komma hem.
Ja, vilken intressant grej. Man tänker, det skulle kunna vara en proxy för status också. Man tänker att man bor högt upp. Att man är liksom...
Då lever man längre fast man har makt.
Ja, nej, men det är väl något som ofta sägs. Nu får jag passa mig att jag inte säger fel här. Men att ha hög liksom, socioekonomisk status, att det är något som gynnar en, alltså i sig som en egen faktor, utöver livsstilsfaktorer. Så det kanske bara är att man är king of the hill i de här blå zonerna. Och
kanske.
Jag lever för evigt. Ja, nej, men så det var väl liksom så mycket som jag har följt hennes hälsoråd. Men jag tycker det har gått bra med vissa grejer och sämre med andra. Frukost kommer hon nog aldrig lyckas konvertera mig till, måste jag väl med.
Men jag tänker att man kan variera lite. Det var ju hon också inne på, att man inte behöver fasta varje dag. Och man behöver kanske inte äta frukost varje dag heller, utan man kan göra lite...
Mm, ja, nej men absolut. Det är kanske den gyllene medelvägen då. Men vi pratade ju också lite om förebyggande vård.
Mm, att hon var kritisk till att man håller på mindre och mindre med det i vården.
Ja, precis. Eftersom det är... Ja, men det brukar allmänt sägas då att det är mer ekonomiskt effektivt att förebygga en sjukdom än att behandla den när den väl uppkommer. Då. Och hon pratade bland annat om att det var någonting som man finansierade mer förr i tiden och att det var någonting som bedrevs mer förr i tiden och att det har delvis med ersättningsmodellen att göra. Alltså det tyckte jag var väldigt intressant och jag tänkte att det måste ju finnas massor av sätt man kan mixtra med ersättningsmodellerna för att öka fokus på att bara blodtryckskontroller eller hälsokontroller i allmänhet sådär. Men jag tycker en underskattad aspekt som vi inte kom in på under samtalet, det är att ha kontinuitet. Alltså att man har en fast läkarkontakt som lär känna patienterna, för att då får man mer tid. Alltså besöken blir mycket mer effektiva om man känner patienten. För att då behöver man inte dra bakgrunden varje gång man går till läkaren. Och då får man mer tid till annat, till exempel att ta blodtryck eller låta patienten ta upp andra bekymmer som de har. Sådär.
Men har man inte det som målsättning idag, att alla ska ha en läkare de är listade hos?
Jo, men alltså det är väldigt få som har det. Men det är absolut, det är ju målsättningen. Men de ersättningsmodellerna som finns och de driftsformer som finns i sjukvården gör det väldigt svårt att upprätthålla och att nå de här målen. Så det tror jag är ett väldigt stort problem även för förebyggande hälsa, i synnerhet för förebyggande hälsa. Så det är verkligen någonting jag har funderat över.
Och ska journalsystemet försöka ersätta det, att du ska kunna läsa i kapp om varje patient? Eller vad är syftet med det?
Jo, nej men alltså det är väl tanken. Jag tror att vi i Sverige är nog... Alltså jag har inte gjort någon liksom systematisk studie av det här, men när jag har pratat med internationella kollegor och så verkar det som att kravet på journalföring och så är väldigt mycket större i Sverige än i andra jämförbara länder. Och det beror säkert delvis på det, att vi har så låg kontinuitet, att alltså det är väldigt viktigt att mycket journalförs tydligt och i detalj så att en ny läkare snabbt ska kunna sätta sig in i varje ny patient. Och det är såklart, alltså jag menar, om man har ett sådant system där man inte träffar varje läkare varje gång, då måste man ju ha det. Så på det sättet är det väl bra, men det är ju ändå mer ett symptom på ett djupare liggande problem. Då.
Att det hade varit bättre att istället för journalsystemet, att man hade träffat samma person.
Ja, exakt. Så kunde man ha mer kortfattad journalföring. Jag vet att man har det systemet i Norge till exempel. Mm. Vi kan komma in på det lite senare. Men alltså, Norge, de är liksom lite kända inom Norden för att ha extremt kortfattade journaler. Så att en journalanteckning på en vårdcentral i Norge kan vara bara 4 meningar. Men i Sverige kanske det är 30 meningar eller 40 meningar.
Men hinner man läsa dem då? Om du får en patient, sitter du innan då och läser i kapp i journalen vad den patienten har sökt vård för tidigare?
Ja, alltså det där är det finns också juridiska hinder för det där. Man får ju inte öppna alla journaler om man inte ber om patientens tillåtelse.
Ja, just det.
Så det är också ett stort problem.
Eller, ja, alltså, det låter ju jätteomständigt.
Ja, alltså på ett sätt är det ju rimligt att patienten ska äga rättigheten till informationen. Så jag är egentligen inte alls emot det. Men det ger ju uppåt det praktiska problem, framförallt eftersom det är väldigt, väldigt få patienter som har någonting emot det.
Ja, man borde ju kunna ge sitt godkännande för liksom framtidsöppnande av journalen också.
Ja, exakt. Eller att man snarare har en plikt att anmäla om man inte ger tillåtelse. Då. Att man har en presumption om att läkare får öppna alla journaler. Det kanske hade varit rimligare. Jag vet inte, jag är osäker på det. Men det är åtminstone ett problem i min vardag.
Mm.
Så
då måste du först fråga och sen måste du sitta och läsa i kapp med patienten i rummet.
Ja, precis. Det kan bli lite awkward ibland då.
Ja, det låter inte bra.
Men de journalerna som är på ens egen klinik kan man läsa. Mm. Så de brukar jag ofta läsa i förväg då. Men vi har ju kollat lite, både du och jag, på en jämförelse mellan svensk primärvård och norsk primärvård. För där fungerar det då väldigt annorlunda, vilket jag tror verkligen gynnar det här med förebyggande vård väldigt mycket. Då, eftersom de har extremt hög kontinuitet i sin primärvårdskontakt.
Och hur har de lyckats med det?
Ja, precis. Nej, men det var under 90-talet så hade norsk primärvård ungefär samma problem som vi har i Sverige idag. Och det var då framförallt problem med tillgänglighet, att i stora delar av landet, framförallt i landsbygden då, så var det väldigt svårt att få tag i en läkare helt enkelt, och väntetiderna var extremt långa, alltså upp mot en månad ofta då. Och då införde man något som kallas för fastläkarreformen eller fastlegeordningen, jag kan inte norska. Och 20 år senare då, det var 2001, så är i princip alla tycker att det här är en framgång. Och det var liksom när det lanserades var det ganska kontroversiellt, för att det bygger till stor del på privatisering. Då. Så att vänstern var då, som jag förstår, emot det. Men nu tycker större delen av vänstern i Norge, som jag förstår, att det har varit en stor framgång. Och som jag ser det så är deras system för primärvård, det är liksom det bästa av två världar. Att det är privatisering, men det är liksom ofta enskilda näringsidkare, alltså läkardrivna vårdcentraler, och det är liksom inte jättestora riskkapitalbolag utomlands ifrån som kommer att göra miljardvinster och sånt där, som ofta, i min uppfattning, är det liksom det som vänstern irriterar sig på, snarare än att ja, men de läkare som arbetar hårdast får lite mer betalt och sådär. Det känns inte som att det riktigt sticker i ögonen lika mycket.
Mm.
Så jag har blivit väldigt fascinerad av det här med norsk primärvård och tycker att det är verkligen ett föregångsland i det här hänseendet.
Så majoriteten av mottagningar är små privata
alltså så gott, företag? Så gott som alla som jag förstår. Jag tror att det är ungefär 15% av allmänläkare i Norge som inte är enskilda näringsidkare.
Mm-hmm.
Så att den stora majoriteten, och jag menar, då räknas ju alla allmänläkare, även sådana som arbetar på myndighet eller jobbar liksom på något statligt, liksom, alltså andra saker än vårdcentraler. Mm. Så att som jag förstår det så är så gott som alla allmänläkare som arbetar på vårdcentral i Norge är enskilda näringsidkare.
Mm-hmm. Det är ju jätteintressant och väldigt annorlunda om man ser till hur det funkar i Sverige.
Ja, exakt. För här har vi då 46% av vårdcentralerna i Sverige drivs privat, men då är det ju inte, alltså jag menar, jag har liksom ingen mer finmaskig eller liksom granulär data på det här, men jag gissar att en väldigt stor del av dem drivs av väldigt, väldigt stora vårdkoncerner som kanske är mer effektiva än de offentliga, men samtidigt ganska lika dem eftersom det är liksom väldigt, väldigt storskalig drift. Och de har också samma nackdelar som regionens vårdcentraler har, att det är de som fattar besluten är väldigt långt bort från verksamheten. Och så jag tror att det här med små näringsidkare är liksom mer effektivt på många sätt.
Mm. Ja, det låter rimligt.
Ja, eller hur? Nej, men alltså, en annan sak som vi kom fram till när vi gjorde research för det här, det är att Norge har färre läkare per capita.
Just det, de har 5 ungefär och vi har 7.
Exakt.
Per 1000 invånare.
Och då kanske man kan tänka sig, men det är inte jätteskillnad, men det är nästan 50% skillnad. Det är, alltså det är ändå väldigt stor skillnad. Vi har faktiskt extremt många läkare i Sverige jämfört med
men
många.
Men pratar man inte alltid om att det är läkarbrist? Eller ert fack säger det i alla fall.
Exakt, nu får jag passa mig här så inte. Jag är ju själv medlem i facket faktiskt. Men, nej men alltså jag menar, på ett sätt är det ju det, men man kan ju också säga att det är brist på effektivitet då. Alltså att den kompetensen som finns, de läkarna som finns, inte arbetar på rätt ställe eller liksom enligt med rätt typ av incitament då. Det man kan se är att de har färre allmänläkare än vad vi har, men ändå så är i princip alla människor i Norge är listade på en namngiven läkare. Det är 98% av 2020 och säkert fler idag. Och om man alltså den jämförbara siffran i Sverige är då ungefär 30%, 32% är det.
Mm.
Så att i Norge är nästan alla listade på en namngiven läkare och i Sverige färre än en tredjedel. Trots att vi har fler läkare per capita. Och det är ju liksom väldigt märkligt. Och då måste man ju fråga sig, vad är det vi gör fel? Och då tänker jag att vi borde ju röra oss mer mot den här norska modellen. Det tycker jag liksom både från ett vänster- och ett högerperspektiv att man borde tycka. För att det är liksom det bästa av två världar. Det är privat, men det är allting finansieras då av staten som är huvudman. Men det finns liksom de här marknadsfördelarna att läkarna har skin in the game och de får mer betalt ju bättre de gör ifrån sig och sådär.
Ja, för det finns inga regler om vinstuttag och sådana saker.
Alltså, jag har inte koll på de liksom, detaljerna på det sättet. Jag antar att det finns någon typ av tak att man inte kan liksom göra hur stor vinst som helst. Men jag menar, det måste det ju alltid finnas i ett system där det är offentlig finansiering, men för enskilda näringsidkare så.
Men vad säger du som är i vården? Är det långt bort att man skulle kunna göra en så stor reform i Sverige?
Ja, alltså jag menar, det är en fråga för våra politiker egentligen. Och jag tror att mycket av problemet är att man har framat debatten på lite fel sätt. Att, det har blivit liksom att vänstern är väldigt arga på stora vinstuttag. Jag upplever ibland som att högern kanske inte riktigt bemöter det så mycket i sig, utan mer pratar om att ja, det handlar om effektivitet och sådär. Det känns som att man liksom lite pratar förbi varandra, och jag tror att man många gånger skulle kunna göra en kompromiss, liksom, att man kan få delar av det, alltså fördelarna med ett privatiserat system, men inte ha de här jättestora vinsterna, för att det finns ju ändå, alltså jag menar, alltså jag personligen har ingenting emot vinsterna i sig, sådär, så länge de driver en effektiv vård och inte får mer betalt för den vården än vad regionen får. Men jag menar, det finns ju ett demokratiskt problem när stora delar av befolkningen är emot det i sig. Alltså jag menar, det finns ju människor som tänker annorlunda än vad jag gör. Det måste man ju respektera i en demokrati. Så då tänker jag att man kan få både, man kan både äta kakan och ha en kvar liksom, med det här norska systemet.
Men jag tycker inte det finns någon som riktigt driver den här frågan. När man har politiska diskussioner om sjukvården så landar det ju nästan alltid att det bara behövs mer personal.
Mm. Jo, precis. Nej, men det är ju alltid, alltså, det är ju alltid en enkel lösning att säga vi behöver mer folk eller vi behöver mer pengar och sådär. Men jag tror att...
det måste verkligen... ju finnas effektivitetssätt att vidta.
Ja, absolut. Alltså jag tror aldrig jag har träffat någon i, som jobbar inom sjukvården som inte skulle hålla med om det.
Att det går att effektivisera.
Men precis, jag har aldrig hört någon som jobbar i sjukvården säga sjukvården är exakt så effektiv som den kan bli. Den kan inte bli mer effektiv. Det är liksom helt så här, det är bara helt unheard of. Liksom.
Det är ju väldigt intressant, för det är ju få politiker som skulle våga säga att det borde effektiviseras.
Ja, men alltså sen, jag menar, ibland på vissa kliniker kanske det också behövs mer folk. Vad vet jag, har inte jobbat överallt liksom. Men jag har aldrig jobbat på en arbetsplats där det inte finns några effektiviseringar att göra. Så,
nej.
Så ja, det kan väl vara lite att båda är sanna då. Så. Men en fråga då, som väldigt ofta tas upp, det är ju väntetider.
Ja. Mm.
Och där såg vi också väldigt stora skillnader mellan Sverige och Norge, att de som får vård inom samma dag eller nästa dag, det är 52% i Norge och 37% i Sverige. Så det är också väldigt stor skillnad. Och det är ofta då för att de känner ju läkarna. Mm. Alltså läkarna känner patienterna. Så att de kan ta in dem i kort varsel, för att de liksom, de förstår när en patient säger, men nu har jag de här problemen. Då förstår de den rapporteringen utifrån sin liksom kännedom om patienten. Men om man inte känner patienten alls och det bara hör av sig människor man aldrig har träffat, som säger att de har det här symptomet, då är det mycket svårare att värdera det. Alltså jag menar, det vet jag ju själv. Alltså jag har ju vänner så där som hör av sig till mig med vissa symptom och så. Och då tolkar jag såklart det mot bakgrund av att jag känner dem.
Mm.
Så vad säger det om Nicolina påstår sig ha det här symptomet? Och vad säger det om XYZ säger det? De är olika typer av personer. Mm. Så man måste tolka det på olika sätt. Så att det blir mer, alltså så här, allting blir mycket mer effektivt om man känner varandra. Det är liksom, jag tror människor, alltså det är svårt att överskatta vikten av det här verkligen med kontinuitet.
Men hade man kunnat ha lika många patienter då om man förväntas hålla ordning på alla och komma ihåg vem som är vem?
Ja, precis. Nej, men det, de har ju inte det i Norge. Det skulle man ju kunna tro då, att när läkarna får mer betalt ju mer de gör, så att säga, och de är enskilda näringsidkare som inte bara får en lön då, utan får en del av produktionen liksom. Så att de skulle ha fler patienter, men så är det faktiskt inte, utan läkarna i Norge har mycket kortare listor då, som det kallas, antalet patienter man ansvarar över, än vad vi har här i Sverige. Så att i Sverige så har man väldigt länge haft som riktvärde att man ska ligga på ungefär 1100 patienter, 11-1200 patienter. Men det är liksom, alltså verkligheten ser helt annorlunda ut.
Mm-hmm. Hur många har man då?
Alltså i glesbygden kan det vara upp mot 3-4 tusen patienter.
För att det finns så få läkare per patient.
Ja, exakt. För att de har svårt att rekrytera till de tjänsterna liksom. Och de vårdcentralerna som finns i glesbygden, de bemannas ofta av stafettläkare. Så att det är omöjligt att ha någon kontinuitet. Så det är ofta liksom patienter som har fått vänta jättelänge och på varje besök har jättemånga saker de vill ta upp. Och sen ska de träffa någon som aldrig har träffat dem innan och liksom är helt ny i bygden och inte vet någonting om sammanhanget eller någonting. Och sen varje gång de söker vård så är det en ny person som också börjar där 3 månader och så vidare.
Mm.
Och i städerna är det ungefär 2000, så även här i Stockholm så är det ganska... Alltså jag har åtminstone aldrig träffat någon som har 1100 som är specialistläkare. Men ja, jag antar att det finns några där som når riktvärdet, men... sällan. Men i Norge så har nästan alla ungefär 1100-1200.
Mm-hmm. Så de har uppnått det vi strävar efter helt enkelt.
Ja, exakt. Nu låter det som att Norges sjukvård är perfekt. Det tror jag naturligtvis inte att den är. Men just det här systemet tror jag är verkligen ett...
Okej, man måste åka dit och söka vård.
Ja, exakt. Ja.
Ja, men vad hade kunnat vara ett första steg, tycker du då, för Sverige att närma sig det här?
Nej, men jag tror att det har att göra då med att man ska försöka uppmuntra den här mer småskaliga näringsverksamheten inom primärvården och gynna det juridiskt. Det var liksom det man gjorde i Norge, att man har en huvudman, att man gick över från att ansvaret skulle ligga på fylken, som är, alltså det är vår motsvarighet till regionen. Jag tror i och för sig att det är deras motsvarighet till kommuner också, men de har liksom ett lite annat system.
Mm-hmm.
Man har gått över från det till att staten är huvudman, och sen har liksom läkarna, de enskilda läkarna har avtal mellan alltså en person och staten då, Så det är inte liksom att det är ett vårdbolag som har avtalet. Utan...
Mm-hmm. Så det är inte att tre läkare går ihop och startar en liten vårdcentral som de driver själva?
Alltså jag tror att det är lite så också. Alltså jag, som sagt, jag har inte så bra koll på exakt de här avtalsdetaljerna. Men som jag förstår det så är det liksom den enskilda läkaren som är den ena parten i avtalet. Då.
Mm.
Så att man får liksom personlig ersättning som typ till en enskild firma liksom, för varje patientmöte och så där, varje åtgärd man vidtar.
För i friskolereformen, då pratar man ju mycket om att man ville gynna att lärare startar skolor. Att så här, det ska finnas något att vinna på det och att det skulle vara väldigt positivt. Men jag har aldrig hört någon prata om läkare på det sättet.
Nej.
Men det är ju väldigt intressant.
Ja, intressant. Ja, men jag tänker att en skola kräver så otroligt mycket mer olika saker. Alltså en läkare kan ju göra det mesta på vårdcentralen. Sen har ju vi i Sverige ett system där sjuksköterskor är, om man jämför internationellt, så är ju sjuksköterskor i Sverige väldigt högutbildade och liksom, så medicinskt kompetenta och kan göra väldigt mycket som i andra länder läkare gör. Typ, i de flesta länder tar ju läkare blodprov och sådär till exempel.
Mm.
Men jag menar, man skulle ju kunna ha att mer ligger på läkare också. Liksom, att, så att en husläkare gör det mesta egentligen. Så jag tänker att det kanske är lite lättare än som lärare att bara driva en hel skola. Eller jag vet inte, jag kan inte den branschen, men det låter konstigt igen.
Men. Ja, men man pratar väl, för det har ju skett samma sak där som i vården, att det är ganska stora koncerner som driver de flesta friskolorna. Men att det man såg framför sig från början var att det skulle vara, ja, men, pedagogiskt drivna lärare som bryter sig loss från kommunen och startar en egen skola med sin egen pedagogiska inriktning.
Ja, just det. Ja, nej men alltså det låter ju bättre. Alltså det låter ju bättre med det här med liksom idéburna aktörer och sådär. Mm. Och småskalig näringsverksamhet och de här jättelika bolagen. Sen tror jag i och för sig att så här stora internationella konglomerat, de har nog väldigt mycket know-how också, liksom hur man ska driva något och få det att funka. Men jag menar, det är fördelarna, och nackdelen är att de har inte lika god insyn i vad som händer på marken, och i olika sammanhang överväger väl fördelarna och nackdelarna. Men jag tror just det här med vårdcentraler, att det är kanske viktigare att ha det här fötterna på marken och liksom se vad som händer just här.
Mm. Du kanske måste åka och jobba i Norge och komma tillbaka och skriva en rapport.
Ja, exakt. Jag kanske får åka dit och bli en fast läkare i Norge i många år i sträck.
Och sen skriva en rapport för Epi.
Ja, exakt. Ja, men det blir värt det.
Mm. Ja, men för att avsluta det här resonemanget då, så vi började ju prata om att Kerstin Brismar var inne på att vi inte jobbar tillräckligt preventivt i Sverige. Och nu har ju inte vi kollat riktigt på hur preventivt man jobbar i Norge, men det låter ju som att den här modellen gynnar det mer än vad det svenska systemet gör, eller vad tror du?
Ja, nej, men jag skulle ändå tro att det här med kontinuiteten gör förebyggande vård väldigt mycket mer effektivt och tillgängligt. Så.
Mm, och att det i slutändan skulle få ner vårdkostnaderna, både genom preventivt arbete och mer effektiv vård.
Ja, exakt. Så bra på alla sätt med kontinuitet helt enkelt.
Mm. Mm.
Och med de orden så får vi tacka er lyssnare för att ni har hört ännu ett avsnitt av podcasten Hälsa för ohälsosamma, som produceras av tankesmedjan Epi. Hoppas att ni vill höra nästa avsnitt också, som kommer på torsdag.